Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nu tror jag det funkar.
Ja.
Ja, jag hör dig bra. Hej Svennis.
Hej Björn.
Välkommen till dig. Välkommen. Du, är det bra?
Det är bara bra. Det är kallt vinter, men det är vackert. Idag är det ingen sol, men det har det ju varit nu en vecka.
Ja, det,
strålande vinterväder.
Den kommer där borta, solen ser man bakom. Ja. Sen sist, det har hänt mycket fotboll sen sist. Alltså. Sen vi pratade, det var ju en vecka sedan.
Ja, och det är ju fotboll. Det är ju då italienska ligan som kör. Och så kör ju Premier League, England. På högvarv kan man säga. Det är matcher mer eller mindre varje dag.
Och det är bra matcher. Spännande fotboll. Det går hur som helst.
Det är det. Men det är... nu då i Premier League... Vi ska prata om det senare antar jag, men det ser ut som City börjar på att dra ifrån. United tappar poäng och Liverpool ska vi inte ens prata om kanske.
Ja, Arsenal har vi slutat prata om nästan helt nu för tiden också. Det är... Men vi kommer till Premier League, vi ska prata om italienska ligan lite grann, framförallt Zlatan kanske. Vi ska prata med Hasse Backe idag.
Ja, det blir trevligt.
Ja, det blir kul. Han ska få dela ut en tårta. Och vi har också, tänkte jag vi skulle snacka om lite tjuvknep inom fotbollen lite senare också. Och lite tränare och sådär. Lite blandad kompott som vanligt. Vi får se vad vi hinner här. Men vi måste ju börja med Zlatan igen. För nu har han bränt till.
Ja, han är ju otrolig. Det har vi ju sagt nu mer eller mindre varje gång vi pratas vid. Men nu gjorde han då 2 mål igen. Även om det inte var mot topplag, men ändå. Och nu har han då gjort 500 och 501 mål.
Det första målet han gjorde här nu var ju liksom, det var, han bara tog den och bara vände sig om och sköt in den. Ja, det var så himla enkelt ut. Så.
Men det är ju han och Ronaldo och de här, det ser så enkelt ut. Och de är så snabba i hjärnan och i fötterna så att folk hinner liksom inte med.
Nej. Man pratar om split vision liksom, eller ja, ett gammalt uttryck.
Ja,
kanske,
men... och avslutade då va. Det är ju de här killarna som tjänar stora pengar och det ska de ju göra. Därför att de avgör matcher och har alltid gjort så va. Du har Messi, du har Ronaldo, du har Zlatan och så vidare och så vidare. Maradona när han var spelare och så vidare. De jämna matcher, kanske matcher där laget, egna laget nästan ligger under spelmässigt. Och högst och högst får de tag i bollen och så pang.
Dunkar de inte bara. Ja. Det är helt fantastiskt. Det måste man ha liksom skapat för att redan i tidigt skede se vart.
Ja.
Hur kan de se det? Nej. Jag fattar inte det.
Jo, de har någonting extra och jag vet inte om vi senare ska prata om Mancini då, som jag hade.
Han skulle plocka upp.
Ja, han såg ju saker och ting som jag inte såg från bänken. Jag tänkte, vad fan gör han? Och sen 2 sekunder senare, briljant. Men jag hann inte med va?
Ja, det är något.
Och motståndare och medspelare hinner heller inte med.
Det där är en slags superförmåga egentligen. Undrar vad de skulle kunna ha för nytta av den i andra sammanhang. Säg om Zlatan var polis till exempel. Han skulle kunna se
tjuvarna.
Se vad nästa drag är liksom snabbt.
Ja, jag vet inte. De kan ju det där i fotboll va, de ser
det
är en talang helt enkelt.
Det är ju, om vi kollar på Ronaldo just också, så mot Roma de spelade precis här nu, så var han ju livsfarlig hela tiden.
Ja, Ronaldo har ju då blivit den spelaren som han inte var när han var yngre. När han var yngre gick han ju långt ner i banan och hämtade boll och började på att dribbla av folk. Men det har han ändrat på, utan han ligger där på topp nu mer. Och du ser honom inte så ofta egentligen, annat än när bollen är i straffområdet. Men då är han ju enorm att göra mål va. Han är på rätt ställe alltid ser det ut som, och han gör det så enkelt som han gjorde nu sist, tar emot med en fot, pang, andra foten sitter den.
Ja, det gick så snabbt.
Ja,
så
att... hög klass, hög fantastiskt.
Jag kollade sammandraget på den och jag liksom tog tillbaka flera gånger och kollade liksom hur enkelt det var.
Hur enkelt, ja.
Hur fort det gick. Ja, det var faktiskt jättehäftigt. Men ja, där ser man, de här målskyttarna kan alltså göra underverk i vilken match som helst.
Ja, ofta är det ju också så att ett VM, ett EM och kanske de svåra ligorna i Europa, typ Premier League då, det är ingen som vinner dem utan en sån här spelare som vi pratar om, va? Som då gör mål. Titta på Tottenham utan Keane, skyttekungen då de har. Utan honom så vinner de inga matcher. Han var borta i 3 matcher tror jag. Tottenham vann ju inte. Han kom tillbaka nu i lördags tror jag var. Och pang, så vinner
Tottenham
och han gör mål.
I samma match är Ronaldos jubelmålsmatch, så kommer ju Kolosevski in.
Ja, just det.
Och spelar igen.
Han kommer in efter 65 minuter och han gör ett fantastiskt inhopp. Och jag tror nästan första gången han stöter bollen så gör han då, innan han får bollen, ett kanonlöpning i djupled långt in i straffområdet bakom motståndarens backlinje och blir framspelad. 2 tillslag tror han använder och spelar in bollen snett bakåt och 2-0.
Ja, det var
Juventus. Så jag tror, om jag vore tränare så skulle jag ha varit liksom, nu är han ordinarie från närmsta matchen.
Han kan ha spelat in. Det här blir väldigt kul.
Jag hoppas verkligen. Han var väldigt duktig, tog initiativ, dribbla, löpte djupled. Det blev fart på Juventus spel liksom.
Ja, han ser stor och stark och snabb ut och helt orädd.
Ja, det är han. Och så tar han för sig, va? Och så vågar han gå in i svåra situationer och utmana folk. Och det är sådana spelare man vill ha i ett lag och man vill se.
Ja, det känns superkul. Det är kul att följa han faktiskt. Och ser man med i landslaget och alltihopa här också.
Ja, det är klart. Ja, vi har ju sagt det förut att jag tror att det är Sveriges nästa stora spelare.
Ja, det, och det har vi sagt det redan tidigt nu. Så, då vet
det var
ju
länge
det.
Sedan vi sa det.
Ja, det är så det vi gör i den här podden. Vi får följa vissa favoriter vi får längs vägen. Men
ja,
det kanske är mitt fel. Nu måste vi hoppa över. Det har varit så många matcher tycker jag i Premier League sedan vi såg sist. Det är ju som du sa i början här, det är ju hela tiden.
Ja, det är ju matcher mest varje dag. Frånsett fredag, då vilar de för då är en ny omgång på lördag.
Ja, men, och då ska vi börja vid Wolverhampton Arsenal kanske då? Så vi blir av med
vill du ta tjuren?
Ja, jag såg ju inte den matchen, men jag vet ju hur det gick. Det var ju inget bra för...
Nej, det blev ju inte bra. Arsenal leder ju det med 1-0, men sen så strulade det till sig alltihop. Liksom, David Luiz, då, den brasilianska mittbacken, där han ställer till det. Fäller in i straffområdet, utvisad och straff 1-1. Och sen blir det 2-1 också då. Och sen i slutet får Arsenal dessutom målvakten utvisad.
Ja.
Så att det var ingen bra dag för Arsenal.
Nej.
Men Wolverhampton här, de har ju ett väldigt bra lag egentligen. Men Arsenal borde vara bättre, men det gick åt skam. Och det är klart, får du en utvisad efter 2 minuter ungefär in i andra halvlek, så ja, då är det jobbigt. Ja,
då svider det.
Ja.
Men det är ju också, om man kollar på tabellen så har ju liksom nästan alla lag jättemycket att spela för. Varenda match, det är ingen som är riktigt, riktigt avhängd, möjligtvis Sheffield. Men annars så förstår man ju ändå att Wolverhampton, de har ju så, menar, de måste ju också vinna.
Ja, och de har haft otur. De har spelat bra fotboll mer eller mindre hela ligan här, men tappat många matcher. Men ja, de är ju med där nu och... Men Arsenal, de måste på något sätt lägga in en växel till, annars så klarar de inte av att komma till Europa nästa
år. Nej, det ser mörkt ut. Leeds gick ju förbi här nu också.
Ja, de gick ju och vann igår och Leeds spelade bra fotboll.
Det blir lite kul att se hur det kan gå för Leeds nu också kanske. Ja, vi, så nu får Arsenal skärpa upp sig. Det är vad vi kan, det är vad vi kan säga om det faktiskt. Men det är ju, så Manchester United, det här är ju en speciell match.
Ja.
Den Southampton, United Southampton-matchen.
Ja, det är ju speciellt givetvis därför att resultatet är ju helt otroligt. 9-0.
Hur kan det bli det? Egentligen?
Ja, de fick ju ett rött kort efter 1-2 minuter tror jag, Southampton. Ja. Så de startar ju i rejäl uppförsbacke så att säga. Och sen börjar målen att rasa in där den ena efter den andra. Och det var godnatt helt enkelt. Så att börjar det illa och du måste anfalla, du måste komma upp och United får tag i bollen och kontrar och så det är nog efter en 3-4-0 så önskar alla i Southampton inklusive tränaren att det tar slut på eländet
och det var bara ännu sämre.
Ja. Nej, det är ju ett väldigt illa resultat så att säga.
Ja, efter en sån liksom efter 5-6-0 där då vill man då.
Nej.
Då går det liksom inte fortsätta nästan.
Förr i tiden så när det stod 5-6-0 så sa man till om du hade ett lag då ta det lugnt nu. Förnedra dem inte liksom för vi ska möta dem igen så småningom så att se till så att de inte blir arga på oss. Men det verkar vara borta.
Ja, lite gentlemanna.
Lite gentlemanna, ja. Så var det nog mer för att leder du med 5-0, du behöver liksom inte göra 6.
Nej, det räcker det.
Det räcker, ja. Men United gasar på er och 9-0, det. Men jag har varit med i sådana sammanhang och vi kan prata om med Hasse Backe om det.
Ja.
Det var när vi hade Manchester City tillsammans. Och då spelade vi sista matchen mot Middlesbrough borta. Och det var väl mer eller mindre officiellt att jag skulle få gå när säsongen var slut. Och det var alltså sista matchen.
Okay.
Och spelarna ville inte spela den matchen i protest mot att ägaren skulle sparka mig och Hasse. Då.
De ville ha kvar dig?
Ja,
det var gött.
Vad gött. Och supportrarna också faktiskt. Men det var ju protest och lagkapten då, han tog ju ett rött kort ganska tidigt i matchen där så att det blev ju pannkakor av alltihop. Så vi, jag tror vi fick
man tog förlora. Han tog ett kort med flit liksom.
Helt med flit, han vill inte vara med.
Okej.
En protest. Så att vi förlorade matchen med 7-1 tror jag någonting. Och vi låg under med 7-0 när vi fick ett tröstmål på slutet. Jag tror det var 7, men Hasse kommer ihåg det.
Det gällde den matchen någonting för
det gällde ingenting annat än äran. Och det var pinsamt va?
Men vad tyckte du då? Att avsluta med en 7-0-7-1 i
baken? Nej, det var ju inte trevligt va? Men jag förstod det och alla förstod det. Till och med supportrarna. Men resultatet står ju där ändå va?
Ja, för det verkar ju som att han fick ju sparken för han får ju stryk med 7-1. Och
då var det riktigt att få sparken.
Ja.
Nej. Men spelarna var in till mig på kontoret några dagar innan den här matchen och sa att vi vill inte spela. Vi tänker gå i strejk. Och jag sa det går inte. Ni måste vara professionella. Vi måste spela matchen och det med jämnt.
Men du fick dem att spela?
Ja, visst. Ja. Jag fick dem inte att spela men jag fick dem att gå ut på plan. Sen vet jag inte om
det. Jag sket om det. Ja, du får kolla med Hasse sen vad hans upplevelser var av den matchen. Det var ju jättekul att höra. Liverpool då? Det har inte heller varit. Vi ska säga att Arsenal har gått dåligt. Så har
Liverpool har nu, om jag inte tar fel, inte vunnit hemma på 3 matcher. På hemmaplan. Och det är ju inte, Liverpool va?
Nej.
Och de får ju stryk här då mot Brighton hemma med 1-0. Ja, förra veckan någon gång. Det var väl i onsdags förra veckan tror jag. Och det var, ser man matchen så, ja, det var nästan rättvist tyckte jag. Det är klart att Liverpool har lite chanser, men de kommer inte åt. Mané var inte med, Salah var inte bra alls. Så att, nej, Liverpool, det är något som inte stämmer där. Om det är att säsongen har varit för lång för dem och de hade ju enorm succé förra året och de kan inte leva upp till det. Salah har varit skadad, Mané skadad till och från. Så att det är inte samma Liverpool. Ja,
det, det går upp och ner kan man säga.
Det går trögt för tillfället.
Och det är tajt där nu. De ligger på fjärde plats Liverpool på 40 poäng. Så är det Leicester har 43 på tredje plats. Men direkt efter kommer vi på femte plats så har vi Chelsea på 39.
Ja.
Och sen kommer West Ham på 39.
Vi kan ju ta Liverpool där då, när de möter Manchester City.
Ja, såklart. Vilken speciell match ändå. Det var ju ändå ja. En väldigt speciell match.
Ja, för ni som har sett matchen nu då, som lyssnar, och ni såg ju målvakten, Alisson Becker. Han anses ju vara en av världens bästa målvakter och står i brasilianska landslaget. Men om den här matchen hade varit spelad i Italien så hade supportrar anklagat målvakten för att ha sålt matchen. För hur han bar sig åt under en 5-10 minuters period, det var helt, du begriper inte.
Jag berättar.
Hur han ställde till det.
För de som inte har
först får han då tillbaka pass och försöker att dribbla en och ställer till det rejält. Men det blir inget mål. Bara någon minut senare så en ny bakåtpassning och han passar mer eller mindre bollen rakt till en motståndare. Och då blir det mål.
Var det misslyckat?
Misslyckad passning, men det är som han skulle ha varit färgblind.
Ja.
Han ser inte färgen på tröjan. Och det blir mål och du skakar bara i huvudet och tänker ja, det kan ju hända. Det tar 2-3 minuter så gör han exakt samma sak igen. Och jag svenska kommentaren på TV, men vad gör Karl, skriker han. Och det kan man ju undra. Så att ja,
varför rensar han inte bort den ordentligt på honom, tror du?
Det kan man ju då diskutera. Varför gör han inte det? Och varför ska man alltid de här bra lagarna, Barcelona, Madrid, Manchester City, Liverpool, som spelar fotboll bakifrån hela tiden? Det verkar som att det är förbjudet även för en målvakt att skicka bollen långt. Han gjorde inte det vid de här tillfällena, utan han försöker dribbla, han ska passa en och det blir helt fel alltihop. Så att ja, det är en filosofi, så det är klart att man skyller på målvakten och vad i helsike höll han på med. Men samtidigt så tror jag som tränare får du ta på dig lite grann. Du får säga till målvakten, riskera aldrig någonting. Skicka iväg den där bolljäken på andra sidan plan, upp med laget och så börjar vi om. Det ska inte vara liksom en lag att du måste även i eget straffområde spela fotboll med kortpassningsspel. Och speciellt inte från en målvakt. Men det är ju vad som händer titt som tätt. Och oftast går det bra, men den här gången så tappar Liverpool helt och hållet matchen. Det stod 1-1. Och med nästan all säkerhet så spelar de bort chansen att vinna ligan.
Ja.
De är för många poäng efter City nu. Och moraliskt den här matchen, självförtroende och så vidare, det tror jag tog knäcken på Liverpool helt enkelt.
Alltså det är ju så himla konstigt. Vi pratade om det i ett annat avsnitt, så pratade vi om att målvakterna har blivit bättre på fötterna för att de inte får plocka upp och så där, att man måste vara liksom och så till viss del. Men normalt sett är han bra på det normalt sett? Liksom att lägga,
jo, det är han ju. Men den här matchen då, vid tre tillfällen på få minuter ställer han till allt. För hela säsongen.
Han borde ha gått tillbaka till tjonga iväg den bara.
Absolut.
Vet ni, jag spelade bandy, då var det ju så. Då var det bort med den, så långt bort från den här stadion som möjligt bara nu. Liksom, för nu leder vi med. Så var det ju. Liksom.
Ja, absolut.
Det finns ju ingen. Så, men ja, jag vet inte, det hedrar mig på ett sätt, men kanske inte målvakten.
Nej, definitivt inte. Filosofi eller inte filosofi. Men om han då dribblar där första gången och han klarar sig undan ett baklängesmål, så ska du liksom inte göra det en gång till. Men han gör det inte bara en gång till. Han gör det två gånger till.
Vi får ringa till honom och fråga, vad tänkte du?
Men jag tror inte han svarar i telefon för tillfället. Han såg bedrövad ut.
Ja,
man
klart.
Tycker ju synd om honom, va? Men ja, det var tråkigt att se helt enkelt.
Ja, ja, men det har också varit det här med många mål. Så har vi, United Everton spelade ju också ganska nyss. Det blev 6 mål.
Ja, 3-3 slutade matchen. Och det var ju också en sån här konstig match. Där United leder med 2-0 och bara på några minuter så vänder Everton, det blir 2-2. Och sen gör United 3-2 och det går ju ända till 90-50 minuter någonting då Everton gör 3-3. Aha. Så de kommer ju tillbaka inte bara en gång utan två gånger och ändrar resultatet. Det var ju en stor besvikelse för United, men Everton med Ancelotti då, det de krigar på och de gör det bra.
Ja, de känns ju starka nu. Everton blir livsfarliga här, tycker jag. De har ju, de är rätt vad det är, så de förbi Liverpool, vet du.
Ja, faktiskt. Fortsätter Liverpool och Everton på det sättet så kan det hända. Och det vore ju en sensation. Everton är ju ett lag från Liverpool. Så att Everton har ju varit alltid så långt efter Liverpool historiskt sett. Så att det riktiga derbyt för Liverpool, det är liksom inte Everton utan det är Manchester United.
All right.
Historiska derbyt.
Men
nu
nästa gång de möts så blir det hårt.
Ja. Everton har ju då nu Olsson i mål, svenska killen där, och han gör det bra. Han gjorde ett litet misstag där vid ett av målen för United. Han halkar när han ska misstag. Det är egentligen inget misstag. Han halkar, han har lite otur, annars så tar han den och då kan Everton gå vinnare den matchen.
Ja, det ska bli. Everton tycker jag, det känns jättefräscht liksom att de är så heta.
Ja, och Ancelotti tog ju över dem här då i fjol när de låg riktigt risigt till och tog upp dem lite grann. Och sen har han köpt klokt. Klubben har köpt klokt, investerat lite pengar, så att det är ett lag på övre halvan, klart övre halvan det här året.
Ja, nu pratar jag ju nästan bara om Premier League, men det är för att vi gillar Premier League väldigt mycket.
Alla gillar Premier League.
Men jag kollar här på tabellen igen. Och så ser vi också Chelsea som ligger på Europa League-platsen på femte plats. Som har börjat vända sedan de bytte tränare nyss. Faktiskt.
Ja, ibland så är det bra att byta tränare och ibland är det då inte bra. Men jag tror det var många som höjde på ögonbrynet när klubben sparkar Frank Lampard, som då en av de stora ikonerna i Chelsea. Han spelar väl, jag vet inte hur många hundra matcher och hur många mål han gjorde för dem. Så det var lite, jag var förvånad att de inte gav honom liksom säsongen ut. Men Abramovich då, ägaren, han har inte stort tålamod när det gäller resultat. Och han tycker ju då att han har investerat pengar och han ser att laget hamnar längre och längre från en Europa-plats.
Ja.
Och det vill han inte vara med på. Jag tror inte så mycket ekonomiskt för hans del, men prestigemässigt. Han vill att Chelsea ska spela och synas i Europa. Så han byter och får in den här killen Thomas då, som har varit i Paris Saint-Germain, och han var väl i Bayern tror jag också.
Yes.
Som har ett väldigt gott rykte. Omtyckt av spelarna i allmänhet. Och han har definitivt vänt på det. Du ser Chelsea, högst för att spelar de bättre. Det är ett gladare fotbollslag. De spelar mer positivt. Så att i det här fallet, så här långt, så var nog tränarbytet bra. Och det säger jag, det svider i hjärtat att säga det, för min före detta spelare då, i Englands landslag, Frank Lampard, det är en fin kille och det är en bra man.
Men det kanske krävdes något för att bryta mönstret.
Tydligen, ja. Så tydligen, det, kanske ja, inte det kan man ju liksom då inte svara på förrän man, ja, då bör man leva ihop med laget för att kunna känna det. Men vad man kan se så, ja, han har ju nya tränaren, 3 matcher, 7 poäng.
Ja.
Och det är bra. Och nu närmar sig ju Chelsea då igen plats i Europa.
Det gör vi faktiskt. Ja. Just nu är de på Europa League-plats.
Ja, just det. Ja.
Men har du hunnit tänka på, det har ju inte varit så himla många matcher, men om de har ändrat spelstil eller är det samma gäng som bara...
Jag tror inte att de har ändrat mycket i spelstil. Däremot så verkar det vara ett glatt gäng på något sätt. Och kör du fast då med det gamla tränaren och det kanske blir lite för många dumma ord sagda mellan någon spelare och tränaren och så vidare och stämningen är dålig. Och då kanske du måste byta tränare för att få glädje i omklädningsrummet. Jag har ju tagit över lag ibland då. Det har varit en tråkig tränare förut och egentligen behöver du inte ändra något. Kom in på morgonen och le lite grann och fråga spelarna hur de mår.
Ja.
Så kanske det räcker i princip. Nu tar jag i lite för mycket kanske, men...
Ja, men har du hört det någon gång att någon har berättat om den skillnaden mellan då när du har kommit in?
Visst. Så är det. Att du ändrar stämningen i laget, va? Och det är viktigt. Du har ju spelat bandy. Alla som har spelat en lagidrott vet ju hur viktigt det är att stämningen är bra i omklädningsrummet, va? Och att det går an att prata med tränaren och tränaren förklarar det beslut han tar. Och att tränaren pratar med det som sitter på bänken och det som inte ens platsar på bänken. Att hålla dem vid gott humör. Och det är kanske en av de svåraste sakerna för en tränare. De som spelar ordinarie jämt, och de behöver du inte peppa upp. Och de är ju glada och nöjda. Men det är ju de andra. Du måste vara säker på att när du behöver dem så ska de vara redo.
Exakt. Är det här någonting som, jag tänker man brukar säga learning by doing ibland, och ibland så lär man sig. Du är verkligen en väldigt framgångsrik tränare såklart och gått många utbildningar och kan, men finns det saker som man måste lära sig längs vägen eller som du har lärt dig längs vägen som du inte liksom, det där funkar, det ska jag prova någon annanstans.
Jag tror att du ska så mycket som möjligt vara dig själv, va? Men du ska bjuda på dig själv och du ska visa respekt för alla spelarna i truppen. Och även det som är runt om i laget, massörer och läkare och materialförvaltare och allt vad det är. Men många gånger så ser du när en tränare gör ett byte, och du kan sitta framför tvn och titta på det. Om du byter ut en spelare och han är missnöjd, det är inte bra, va? Därför att han måste förstå att tränaren måste ta sådana beslut, och lagen, fotbollslagen är att du får byta tre, ibland fem då. Har du dessutom då en som kommer från bänken och är missnöjd för att han inte har startat, då har du ett problem. Då kan du nästan gissa det till, även om du ser det bara på tv, att det är någonting som inte stämmer där, va? Man får liksom inte som professionell fotbollsspelare hålla på och gnälla för att man blir utbytt. Det finns alltid en anledning till att tränaren byter ut dig. Att han vill ha in någon annan typ av spelare. Han vill försvara 1-0-ledningen han har. Han vill spara den här spelaren till nästa match som en viktig match. En tränare byter inte ut en spelare för att han vill vara jävlig. Han byter ut för att han tror att det gagnar laget. Det måste du förstå som spelare. Och dessutom då, och jag har haft det vid något tillfälle, han som kommer in, han är missnöjd för han fick bara spela 20 minuter.
Ja.
Och då har du ett problem. Men då är det dags att ta ett stort samtal i omklädningsrummet nästa träning.
Men är det något som du har märkt längs vägen, eller något som någon har sagt någon gång, så här?
Få tillfällen så har jag märkt, va? Som när jag var tränare. Men jag ser det ju på tv ibland.
Det är tydligt nu liksom.
Det är tydligt, ja.
Tänk sådana som är tränare som liksom inte riktigt, när man är mitt uppe i det så kanske det är svårt att se det objektivt. Men när man ser det på tv så blir det väldigt tydligt till exempel.
Det blir väldigt tydligt ibland hur ofta du ser en professionell fotbollsspelare bli utbytt. Och han skakar i huvudet och han har svårt att ta i hand till den spelaren som kommer in och så vidare.
Jag tänker att om man ska dammsuga en soffa till exempel så att den blir väl dammsugen, då behöver man ju byta munstycke för att komma åt på vissa ställen för att det ska bli riktigt bra. Det är ungefär samma sak. Man får byta munstycken så att det blir bra till slut.
Det bra, Björn. Ja. Där hade jag liksom ingen kläm på.
Nej, det tycker jag kan ta med dig till något fotbollslag.
Byta munstycke.
En soffa i omklädningsrum och en dammstug.
Jo, men det är ju riktigt och det är ju sant det du säger givetvis.
Ja, jag tänkte bara att det är så man får tänka. Man får inte ta det personligt helt enkelt.
Nej, men det där är ju då, vi är inne på Frank Lampard och den nya tränaren i Chelsea då. Det där är ju kanske det största problemet en tränare har, att kunna hela tiden, hela året ha bra stämning i truppen. I medgång givetvis, vilket är lätt, men även i motgång. Och är stämningen, atmosfären i laget inte bra, då står du inte emot nederlag.
Nej.
Då har du, får du, det är väldigt, väldigt besvärligt om du börjar på att förlora 2-3 matcher. Och jag tror att det var det som Lampard hade emot sig här. Det började på att ta emot och då blev det liksom, finns ingen broms då, utan det bara fortsätter åt samma håll.
Det här för oss nu direkt över till nästa lilla punkt som vi har. En ny punkt som kanske bara är med idag, det vet vi inte, men jag tyckte det var intressant. Och det är spelare som du har haft som tränare. Nej, tvärtom. Spelare som du har haft som har blivit tränare är ganska många. Du måste ju veta mycket, ja, om dem. Ja,
det måste vara drygt 30 stycken. Jag satt och tittade på det här om dagen. Och det är ju väldigt roligt att se att många har ju blivit stora tränare av de här som jag har haft som spelare.
Vi tar några exempel.
Och då hoppas man ju och tror lite, man är ju lite fåfäng och sådär, vet du, ibland. Ja. Att någonting har de lärt sig av mig också.
Det är klart
de har haft många tränare. Men det är trevligt. Och, ja, en är ju då Roberto Mancini som jag hade i 9 år i Sampdoria och i Lazio. Och så 1 år hade jag honom som hjälptränare dessutom, när han då la av i Lazio. Och han började påstå på egna ben då givetvis. Och han har ju tränat Lazio, Fiorentina, Inter, Manchester City. Han har varit i Turkiet. Och idag är han tränare för Italiens landslag.
Hur är han som liksom ledare? Han var ju forward han, va?
Han var en riktig nummer 10, ja. Liksom mitt emellan. Han var ju en av de här spelarna som vi säger. Han såg allting som jag inte såg och så vidare. Och ett geni på fotbollsplan, helt enkelt. Och en konstnär på sätt och vis, ägaren till Sampdoria. Han älskar ju den här spelaren på grund av hur han var som människa. Ja. Men på grund av vad han uträttade på fotbollsplan. Han spelade ju med klacken och han spelade med insidan av huvudet, som man säger. Och ägaren i Sampdoria, han ringde ju då till mig och förre tränaren för Sampdoria innan jag kom. När det var bortamatch och frågade, spelar Mancini imorgon? Ja, då kommer jag att titta. Men spelar han inte, då kommer han inte. Då var det inte värt att åka så långt om man inte får se.
Ja, det är väldigt roligt, det känner man ju. Nu kommer det någon här, så.
Det är någon som dyker upp här nu, ja.
Ska vi se vem det är? Ja. Vi får se.
Ja.
Det går nog bra.
Men han är då förbundskapten i Italien idag och gör det fantastiskt bra. Jag tror han har spelat en massa matcher utan att förlora någon. Och han är då ett geni när det gäller fotboll.
Men kan man se, jag tänker att han var ju då toppforward verkligen. Kan man se på hans sätt att tänka fotboll att det är en anfallare som är förbundskapten nu till exempel?
Ja, men jag tror att han vet det mesta om fotboll. Och han var tränare även när han var spelare.
Jaha, på vilket sätt då?
På plan. Han skulle bestämma och han skulle peka och, på ett positivt sätt.
Men är det extra kul när du sitter och kollar på fotboll när det är dina gamla kompisar som...
Jo, men det är ju trevligt och jag har liksom inte någon daglig kontakt med honom, inte varje vecka heller, men han och jag, vi jobbade ihop i 9 år då, va? Och det var han som ville ha mig till Sampdoria. Det var inte ägaren, det var han.
Okej, okay. Ja, och så blev det
så. Att vi skulle spela zonspel och så vidare. Och det är trevligt, på födelsedagen då så skriver han alltid grattis, grande mister, och ja.
Du fyllde år nyss,
ja,
skrev han till dig?
Jajamän.
Ja, riktig pojk det.
Och fortfarande idag då, han är ju tränare, stor tränare, och han är ju, vad kan han vara, 60 år idag kanske.
Ja.
Och fortfarande idag säger han inte du till mig. Jag säger, hur får du banne mig säga du till mig? Nej, aldrig i livet, sa han. Respekten är för stor. Att säga du.
Vad fint, det var gulligt, ja, också, ja, på något sätt.
Det är fint,
tycker jag.
Ja. Det är jättefint.
Ja, där ser man. Men för mig räcker det med att en svensk är med i något lag och spelar, så hejar jag ju på dem. Och du har ju liksom kompisar, kan man ju säga, i vårt annat lag som är tränare eller spelare.
Ja, men det är väldigt skoj att se, tycker jag.
Bara det måste vara en kul anledning att kolla på massa matcher.
Absolut.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, coolt. Mancini alltså, som han har haft. Men då, och sen har du också haft en som det går bra för nu, vet jag. Den måste vi prata om. Och det är ju Ancelotti. Det går bra för Mancini också såklart. Men...
Carlo Ancelotti. Honom hade jag då som spelare i Roma för många, många år sedan. Och sista året jag var där så blev han kapten för Roma. Han var ganska ung då också. Eller ung var han inte, men... Och det var ju en inre mittfältare. Han var inte den elegante, men det var en tuffing. Han stod rätt klok. Du tacklar inte omkull Carlo Ancelotti. Han ägde mittfältet så att säga. Spelade enkelt. Gjorde få mål, men en otroligt nyttig fotbollsspelare. Och en enormt lojal fotbollsspelare. Han gav allt i alla lägen. Han hade opererat bägge knäna.
Ja.
Så han kom ju till träning varje morgon och sa han mister. Idag är jag svårt att gå upp ur sängen. Jag gör ont i knäna överallt. Så jag vet inte om jag kan träna. Men även om han då inte kom ut direkt på varje träning, så efter 5 minuter kom han haltande och var med på träning och spelade matcher. Trots att han hade ont överallt. Och det var så illa så att ägaren till Roma, Viola, han beslöt sig för att inte ge Ancelotti ett nytt kontrakt.
På grund av skada.
På grund av skada, ja. Så jag sa till ägaren, du måste behålla honom. Därför att han är så viktig för laget och så vidare. Nej, sa han, vi skaffar något annat. Så han fick gå till Milan, den stora Milan, gratis.
Gratis?
Gratis, ja. Det var Milan med Sacchi och...
Men hur vanligt är det att en spelare går gratis?
Nej, det var inte, men då ägaren i Rom trodde att han var slut och kontraktet gick ut. Så att ändra får du skriva nytt kontrakt eller också får
han
gå.
Ja, han var inte möjlig att sälja ens, för han var ingen som ville ha honom.
Nej. Och han skrev på för Milan och han spelade där i 5 år och vann allt du kan vinna. Han vann Champions League ett par gånger, han vann italienska ligan ett par gånger, italienska cupen, och spelade då i 5 år i världens bästa klubblag, skulle jag vilja påstå. Van Basten, Rijkaard, Gullit, Baresi, Evani, Maldini, Costa Corta, allt vad de heter.
Oj.
Så han och Rijkaard spelade inre mittfältare där. Det var väl inte så klokt att ge bort honom.
Va, pratade du något med Viola om det sen då?
Jajamän, det gjorde jag, men han ville aldrig diskutera det.
Jag tyckte fortfarande att det var rätt. Men Ancelotti, nu är han ju. Nu kör han ju Everton.
Ja, Ancelotti har ju då blivit en stor tränare. Och det förstår jag. Han är klok, men han har ett fantastiskt sätt. Han är en behaglig människa att bara sitta och prata med. Inga stora ord, inga dumma här är jag eller så vidare. Väldigt. Hans pappa var bonde, va?
Mm.
Uppe i Parma, körde traktor. Så när Ancelotti var ledig från fotbollen var han hemma uppe i Parma och körde traktor.
Ni är lite lika ni då?
Ja, jag kör ingen traktor.
Men det är ändå lite så ut på vischan, tänker jag.
Men Ancelotti har då tränat lag som Milan, Juventus, Real Madrid, Bayern München, Paris Saint-Germain och Chelsea, sa jag det? Ja, Chelsea. Och nu tränar han Everton.
Alltså han har ju varit lite i hetluften där då, kan
och
man säga.
Och ligan lite överallt har han gjort. Jag tror att det är han som har vunnit ligan i flest länder av alla tränare någonsin.
Ja, roligt. Det är dina killar.
Du blir inte de två är mina killar. Ja. Det vill jag påstå. Ja. Att,
men kan du känna dig stolt
över dem? Jag behöver inte betala någon biljett Nej. För att gå in och Nej. Se.
Men kan du känna så att du är lite stolt över dem? Sådär?
Jag är absolut stolt över dem. Men sen vet jag ju liksom att de har inte haft en tränare. De har ju haft massor med tränare. Så att, men och det är speciellt roligt då när det är såna killar som har varit väldigt lojala och är väldigt lojala, inte bara mot mig utan Nej. Fina killar helt enkelt. Och du ser aldrig någon av dem inblandad i dumma kommentarer eller sådana saker. Ancelotti aldrig någonsin skulle han vräka ur sig något dumt.
Då är det ju väldigt gött att det blir bra också,
ja,
tycker jag.
Det blir bra. Ja.
Sånt gillar vi. Mm. Det går ju undan idag här sen. Vi får med hur mycket som helst, men vi måste också, jag måste innan vi ringer Hasse Backe här, och det kanske gäller Ancelotti, det vet jag inte, men jag tittade på lite sammandrag här och så kommer det upp ett klipp där YouTube jag sitter och kollar på, så kommer det upp rememberable moments in football, och bland annat så kommer det upp när Suarez, Suarez också väldigt bra spelare för mig att han var. Och han bet ju för
det. Ja, ja,
och då slog det med det här med tjuvknep. Olika typer. Det där var väl till och med elakt. Men tjuvknep, hur vanligt? Eller hur?
Ja, ja, när det gäller Suarez, det blev ju så dumt alltihop. Och han bar sig ju väldigt, väldigt illa åt. Va? Och det är ju synd, för han är ju en stor spelare. Och fortfarande, han spelar ju Barcelona fram till förra säsongen.
Ja.
Jag menar, det är ju en av världs forwards, spelar i Barcelona massor med år, så att ja, han bet ju helt enkelt, och det var väl kanske andra gången det hände, och han blev ju avstängd på många, många månader, va? Med all rätt, och det är ju synd, för det är ja, en kanonspelare.
Ja, det är märkligt,
men det är klart att du vet, när fotbollen var som bäst i Italien, det var ju då 90-talet, 2000 en bit in, så var det ju berömt i Italien, fotbollslagarna, för sitt försvarsspel.
Ja.
Och det var ju inte alltid rumsrent.
Nej.
Utan de här mittbackarna, speciellt i Italien, de var ju fula helt enkelt.
Vad gjorde de?
Kunde alla knep. De höll i tröjan, de stod på dina fötter, de knuffade dig, de hoppade först även om de inte kunde vinna bollen. Allt gjorde de. Och de var ju ökända, va? Och jag hade några av dem här i Virkevod till exempel.
Mm.
De här var ju enorma.
Vilket lag var det då?
Sampdoria. Manini, Virkevod. Två stycken som då var specialister på att markera man-man.
Mm.
Som jag inte tyckte om. Utan jag ville spela zonspel. Men ändå, de var skolade i den gamla italienska skolan. Och liksom att om bollen gick förbi dem så skulle motståndaren aldrig passera. Bara en av dem passera, inte bägge två. Och, utan det var ju frispark då, och det är small helt enkelt. Och, så att det var ju Sampdoria då, hade Birkewood som han heter, som mittback. Och så köpte vi Des Walker som då var Englands mittback. Ursnabb och mycket framgångsrik i England. Köpte honom från Nottingham, tror jag. Så jag tänkte att nu med Virkevud och Des Walker så har jag Europas bästa mittbackar.
Ja, visst.
Ja. Men det visade sig då att det stämde inte alls. Och när halva serien hade gått så kommer Virkevud fram till Des Walker, engelsmannen, och säger: vad i helvete är du för försvarsspelare? Och det gick inte bra för Des Walker. Nu har halva serien gått och du har inte ett enda gult kort. Det stämmer ju inte, så. Det går ju inte att spela fotboll på det sättet. Så att det blev många diskussioner, och Virkevud menar på att om du lär mig zonspel ska jag lära dig alla finesser hur man gör för att vara en elak italiensk försvarsspelare.
Ah, jädrar.
Men på pappret hade jag Europas bästa kanske mittbackar, men det fungerar inte. Så efter ett år, engelsmannen Des Walker, han ville flytta tillbaks. Så han hade kontrakt på 2-3 år, men han ville tillbaks. Han klarade inte av italiensk fotboll. Och Virkevud, han fortsätter tills han var 40 antar jag och sparkar på folk.
Där ser man hur det kan bli. Och vad intressant egentligen. De borde ha haft det bästa, men det funkar inte.
På pappret var det
men
det bästa.
Men de gillar varann, eller var det
de gillar varann, absolut. Ja. Men det var spelstilen som inte passade. Och snabba bägge två, men nej, det stämmer
nej,
matchar
inte.
Nej.
Det är ju ett EM som är på gång här.
Ja.
Och då antar jag att Mancini... Hur ser det ut för Italien, tror du?
Nu vet jag inte vilken grupp de är i, men de är säkert en av favoriterna. Och jag har sagt det till Mancini. Nej, 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 sa han. Vi är för unga. Mm. Men det skulle jag tro att Italien, du vet aldrig. De kan börja illa och sen blommar de ut som de har gjort vid många tillfällen. 82 när de vann VM.
Just.
2006 när de vann VM, startar dåligt och sen står de där som segrade.
Ja, det blir intressant. Vi ska naturligtvis prata mycket mer om det längre fram när det börjar dra ihop sig. Men
ja,
jag bara slog mig nu när vi ändå snackade om...
Det här är liksom dödtid för fotboll. Snart börjar nu Champions League igen. Ja. Det är väl om nästa vecka, tror jag. Och sen som du säger, de stora turneringarna, det är ju... Sen börjar allsvenskan så småningom.
Ja. Ja, det är, ja, vi är i dödtiden och ändå är det så himla roligt, tycker jag. Det är en bra dödtid du har.
Ja, det är en bra dödtid.
Du, nu ska vi, tycker jag, nu måste vi ringa upp Hasse Backe och se om han är redo här. Hallå, är det Hasse?
Hallå, ja, nu hör jag dig.
Ja, tjenare, det var Björn här och Svennis.
Hej Hasse, hur mår du?
Alldeles utmärkt, tack. I och för sig sitter jag med revisorn har gjort för att ska betala in en jävla massa skatt, så att det kanske inte är så kul.
Nej, det finns ju bättre saker att göra än att betala skatt.
Definitivt.
Är en trevlig revisor annars, eller?
Ja, han är bra.
Ja, det är bra.
Han är skicklig.
Så i det sämsta så är han då lite bättre än vad det kunde ha. Det kunde ha varit sämre.
Ja, definitivt. Ja.
Har du vinter?
Ja, definitivt. Ja, enormt. Det var länge sedan jag tyckte det var en sån här vinter i Stockholmstrakten. Det är 7-8 minus, alltså ordentligt.
Men du var väl hockey- eller bandyspelare, var du inte det dessutom?
Ja, både och faktiskt. Ja, både och.
Jag kommer ihåg det, ja.
Sen är jag ju uppifrån Luleå, vet du, så man var ju van lite med snö också.
Var spelade du bandy någonstans då, Hasse?
Ja, det var på typ sådär division 1, division 2 nivå här i Stockholm, i Johannesfred framförallt och i Kungsholms SK hette det.
Ja, okej.
Okay. Björn här, han är ju gammal bandyspelare.
Ja. Jaha, Johannesfred var ett bra gäng, vet du. Det var ju uppe och, om jag kommer ihåg, att vi skulle kvala mot ett storlag som Hälleforsnäs för att gå upp ytterligare.
Ja.
Så att det var. Men då tog de in Kent Kösa Pettersson på alla hörner och sen var det över.
Det var smalt. Hur kan man stå i mål i bandy?
Ja, du.
Det är nästan ett självmordsuppdrag. Jag tror jag ofta tänkte på det när man spelade. Liksom. Jag var en sån här som fick rusa på hörnor också, så jag hade ju en del bollar i huvudet. Kösa kommer du väl ihåg, Björn? Kösa Pettersson.
Jag känner igen Kösa. Jag tror han var lite tidigare än mig, men... Men några sådana här skottdårar har man hört talas om genom åren, som man vet om.
Ja, precis.
Och goa smeknamn också.
Ja, det är rätt.
Var kommer det namn ifrån? Kösa?
Jag vet inte riktigt faktiskt. Det har jag inte koll på, men han var ju en ruskig storskytt i bandy.
Ja, härligt.
Du Hasse, kommer du ihåg matchen Middlesbro City? Sista matchen du gjorde?
Ja, tyvärr.
Vilken minut blev han utvisad i lagkapten våran?
Det var Richard Dunn då.
Ja, Richard Dunn, ja.
Men vilken minut, det är jag lite osäker på. Vet du vad jag kommer ihåg mest från den matchen?
Nej.
Det var ju hyllningen till dig.
Ja,
hur var den?
Men allvarligt, kommer du inte ihåg den? Det är en klassiker, du måste ha missat den. Eller också, kände du inte igen Pink Floyd-låten som 4000 fans sjöng oavsett när vi låg under med 5, 6, 7, 1 eller vad det var, så sjöng de ju här låten We don't need no more renew. We don't need you scholarly. Taxin, leave our Sven alone. Kommer du inte ihåg den?
Jo, men texten kommer jag inte ihåg. Men ja, att de sjöng, det vet jag.
Pink Floyd låten The Wall, en av de mest kända. Den hade de gjort om. Vi behöver inte Mourinho, vi behöver inte Scolari. Lämna vår Sven i sikred.
Fantastiskt.
Ja, det var vackert du. Men du kommer jag ju ihåg, du är ju en sån här, du kan ju allt om rock och såna här saker.
Ja, ganska intresserad i för sig. Jag har tappat en del, men ja, det kommer jag faktiskt ihåg. Som
du tog ju alla låtar i omklädningsrummet som spelarna satte på, det ena värden och det andra.
Ja, faktiskt. Jag vet ju att jag, första matchen West Ham borta när vi vinner, och City hade väl knappt vunnit en bortamatch året före då.
Ja, just det.
Då i omklädningsrummet så var det någon eländig musik, tyckte jag. Så jag gick in och satte in min egen med det svenska bandet Mando Diao.
Bra gjort!
Och det gillade spelarna alltså. Så att, jag körde lite musik för dem för att få dem på bra humör. Och så vann vi den matchen också med 2-1. Eller blev det 2-0 till och med?
Ja, vi vann i alla fall, det kommer jag ihåg.
Ja, Giovanni och Rolando Bianchi målskyttar.
Du har banne mig bättre minne än vad jag har. Det måste vara en av de få mål Bianchi gjorde, eller?
Ja, faktiskt.
Men vi snackade tidigare om den matchen då, och det var liksom att det var ingen som ville spela den matchen egentligen.
Mot Middlesbrough.
Nej, just det, den sista här.
Ja, den sista matchen.
Absolut. Det hade börjat läcka ut då i media, utan att vi hade fått någon besked, vad jag vet, att tiden var över för oss i City. Och jag vet att spelarna var ju oerhört besvikna, för det här var ju då för Manchester City en av de bästa säsongerna på 30 år, tror jag det var. En av de första säsongerna på uppemot 32 år som City vann bägge mötena med United en och samma säsong.
Åh, det gjorde vi.
Och det, bara det var liksom... jag menar, till och med media stod ju bakom Svennis, kommer jag ihåg, när de skrev det här är inte rättvist, det här är absolut felaktigt efter den här säsongen. För jag tror vi slutade till slut på en 8-9 plats. Så att vi hade ju alla bakom oss.
Efter halva serien låg vi 2-3 någonting, tror jag.
Ja, det var ju helt, jag kommer ju aldrig att glömma, man får ju dra sådana här exempel när vi hade obesegrade fram till vi möter Arsenal borta.
Och, just det.
Schmeichel räddar en straff, men i 86 minuten så tror jag är Fabregas som gör 1-0 för Arsenal. Och sen när vi går in i bussen så kommer ju då vår ägare Chinavatra in och på halvtaskig engelska säger Sven, last week you were very good, now you're very bad. Jag tänkte att vi leder serien. Vi leder alltså serien efter 5 omgångar och har slagit United. Och då tänkte jag, det här ledarskapet, det kan ju aldrig funka.
Och det gjorde det inte heller.
Nej. Ja, det var, ja, då tänkte jag direkt efter 5 omgångar, det här blir intressant att se.
Du Hasse, vi har ju pratat om det tidigare, men hur viktig är musiken i omklädningsrummet innan matchen, tycker du?
Ja, men jag tror att det är nog väldigt individuellt, men jag tror nästan alla spelare, framförallt idag, sitter ju själva och lyssnar med sina hörlurar och absolut försöker få igång, vad ska vi säga, pepp, adrenalinet inför match. Och jag tror musiken är, för mig tror den var jätteviktig att sitta och lyssna på före match.
Vad väljer du för musik då?
Ja, jag är bred sådär, men jag går Sven lite Ingvars. Mer på... jag ligger låt med Sven Ingvars alltså i omklädningsrummet. Men jag skulle nog gå på lite sån här, lite mer så kallad indie rock, som det heter. Ganska enkel, men ändå ganska trallvänlig musik.
Har du några favoritband sådär?
Ja, jag är bred alltså. The Vaccines blev lite en form av ett favoritband. Arctic Monkeys har jag lyssnat väldigt mycket på. Men jag är ganska bred för det
där. Jag tycker jag är bra tips ändå till våra lyssnare här. Att man ska kolla upp här innan matcherna och sådär. Ja, det här lyssnar Hasse Backa på. Fan, det kan bli seger idag.
Hasse, du måste berätta. Hasse, du måste berätta för våra lyssnare när du var i Norge. Den är så bra så den är overklig.
Var det i Molde eller?
Ja, stämmer. Jag ska försöka pedagogiskt förklara den. Jag ska försöka göra den så kort som möjligt. Men Norge införde det året en ny offside-regel att en center kunde stå i offside-position om han stod i ro. Nu pratar jag norska om forwarden står i ro, alltså 20 meter offside. Yeah. Möter vi Kongsvinger borta, 2-3 matcher kvar. Vi har faktiskt som nykomlingar chans på en tredje plats. jag tror det står 1-1, jag har nästan förträngt det här, men i slutminuterna så slår Kongsvinger en crossboll mot en offside stående forward som i stort sett särar på benen. Nu är jag lite tufft där, som en hund som står och pissar ungefär, så han är ju 20 meter offside, att han bara särar på benen och bollen når ut till deras vänsterytter som driver upp bollen. Linjemannen tar upp flaggan för offside. Våra spelare stannar. Vänsteryttern i Kongsvinger slår in bollen. Och det finns ju inte någon som har liksom deltagit i det anfallet. Så vår målvakt tar bollen. Inge Brattetej skickar bollen till vår mittback Ulrik Möller. Som ska slå frisparken. Och tar hand om bollen och lägger ner den. Varvid domaren blåser straff. Hans på vår mittback. Som har tagit emot bollen. Så det är totalt kaotiskt. Och jag är alltså på, alltså det, jag tror jag reagerade, alltså jag var ju lite långhårig och rebell på det där. Så jag är inne på planen på 2 sekunder, bara springer in till straffpunkten, ingen straff, glöm det. Och
domaren
kommer fram och ja, glöm det bara, att det är ingen straff det här, det är lite sunt förnuft nu. Så jag får ut domaren till linjedomaren som har stått med flaggan, och linjedomaren vidhåller, jo jag vinkade, det är för offside. Nej, säger domaren. Varvid jag vägrar att lämna straffpunkten. Jag står kvar alltså. Det går säkert 2 minuter alltså, så här. Och det börjar bli kaotiskt. Och sen börjar det rulla in 1-2 polisbilar ner i Kongsvingen ner mot planen. För att försöka få bort mig. Och då kommer alltså hela mitt lag Moldo med lagkapten Åge Hareide, som vi då hade tagit hem från England. Jag hade honom som lagkapten i Molde, och skydda mig. Men där det börjar tränga sig in liksom halvslagsmål, vakter och grejer, och börjar slita i mig och dra i mig för att få ut mig. Och till slut så går jag ut i alla fall, och då kommer Kongsvingers tränare, vet du, där är sånt R i huvudet, jag kommer ihåg alla namn. Och då säger Sven-Ivar Sigenäs, det här är ju på 80-talet, det här, han ropar till sin straffläggare, slå straffen utanför till en som heter Even Pellerud, idag faktiskt förbundskapten och som många nog känner igen sig för Kanadas damlag. Och medan vi står där och surrar så springer en mittback Vidar Sanderud och stänker in bollen i mål. Så jag stod helt förkrossad där liksom. Vi förlorade matchen och det var totalt kaotiskt. Och det där har ju dykt upp tydligen i någon reklamsammanhang i Norge där det dyker upp för Norsk Tipping. Man ser mig resa sig mot från bänken och på väg in. Sen kommer liksom rubriken, vad händer sen?
Ja, det man kan gissa. Har du inte sett det så är det omöjligt.
Ja, herregud.
Ja, det här finns att se på någonstans också. Alltså.
Ja, det ska tydligen. Jag får med någon gång försökte leta, för jag satt i en studio på Viasat, eller om det var på Kanal Plus, med Ola Wenström som programledare. Kolla här, Backe. Och så visade de upp det här. Och jag tror att alltså jag satt och kallsvettades i tv-rutan. Det bara rann om mig, för det var så pinsamt att se liksom.
Men vilken hejdlöst rolig historia det blev av det.
Ja.
Suveränt, Hasse.
Det är gött att sånt där händer ändå, så att du kan ha det med dig sen. Så får man ju tänka varje år fritt sig.
Det finns några sådana där, det vet du Svennis. Det där glömmer man aldrig vissa saker.
Det går inte att glömma.
Nej,
det är otroligt vad ni är med om. Men du, Hasse, vi ska också dela, du ska få dela ut en tårta idag. Det är ju viktigt, det är en viktig uppgift. Till någon som du tycker är värd, verkligen borde få.
Ja, jag har tänkt till ordentligt alltså på vem. Och det är klart, man märker vid ålder nu, och det är ett antal människor märker när jag går igenom alla lag. De finns ju inte längre heller, de som har betytt jäkligt mycket. Så här, men jag fastnade till slut för min ordförande i Öster, Kalle Rönn, som tog över efter legenden Stig Svensson, vilket inte var det lättaste jobbet. Liksom,
aj.
Tror jag, att ta över efter Stig Svensson. Och han gav oss liksom, det klickade direkt mellan honom och mig, och liksom vi fick alla nödvändiga resurser. Han stod bakom i bort och torrt under de 5 åren som jag var i Öster, och just det sättet liksom, kommunikationen mellan honom och mig, möjligheterna vi fick, och vi hade ett väldigt, väldigt bra lag. Och just det tror jag, det är ganska svårt att ta över efter Stig som hade skött Öster då på ett briljant sätt och allt vad det innebar med media och så vidare. Så att Kalle Rönn vill jag ge tårtan för ett väldigt, väldigt bra jobb.
Bra. Vilket år är detta, Hasse?
Det här är alltså då 1989. Jag var 1989, 90, 91, 92, 93 var jag i Öster. Ja. 89 till och med 93.
Ja, okej. Okay.
Det är alltså efter Norge-incidenten kan vi säga.
Ja, ja. Norge-incidenten var väl 1985 var det. Ja.
Kom ni samtidigt, du och Kalle, eller var han...
Stämmer. Nej, vi kom in samtidigt då. Så det var ju, jag menar, Stig är just precis som Erik Persson och Lennart Nyman, liksom så här viktiga ikoner inom svensk fotboll. Va? Det är ju inte lätt att bara efterträda när han gjorde det.
Nej, det var stora män du pratade om.
Ja, och Gunnar Larsson, Göteborg så här, så vidare. Ja, ja.
Innan vi lägger på oss, så har, man kollar både dig och Svensson, ni har ju varit typ i hela världen och varit ledare, tränare på ett eller annat sätt. Och vad har varit det mest speciella stället att
ja,
jobba på?
Först måste jag, det är ju Svensons förtjänst att jag överhuvudtaget tror jag kom ut på de här nivåerna, eller det är det ju, det är ju ingen mer med det. Jag glömmer ju aldrig när Svensson ringde, jag var på travlopp i Halmstad och såg sprintermästaren. Och Svennis ringer, du, jag kommer att signa eller har signat för Manchester City. Liksom, skulle du kunna tänka dig att följa med som assisterande? Jag tror det tog 10 sekunder. Självklart. Min favoritliga. Det går inte att missa. Va? Så att, så att jag menar, det är Svennis som har gjort att jag fick följa med till City, Mexico, North County. Och på grund av det säkert fick egna jobb i New York och sådana här saker. Det är jag ju helt övertygad om. Absolut bästa, det rådde ingen tvekan om för mig. Premier League, Manchester City, överlägset att få uppleva den ligan, en nation som andas fotboll dygnet runt.
Ja, det var ett fint år, Hasse. Det var suveränt.
Ja, fantastiskt år.
Ja, det var gött sagt där också, tyckte jag. Jag har blivit rörd två gånger under tiden du har pratat här nu, Hasse. Dels var det Pink Floyd-grejen och sen det sista du säger här nu.
Ja, Pink Floyd-grejen tror jag inte många har fått med sig faktiskt. Det var fantastiskt. Jag tror jag hade 4000 fans.
Ja, det var mycket folk.
Ja,
häftigt. Du, Hasse, tack så jättemycket för att du vill
vara
med.
Tack själv. Vi vill vara med.
Ha det bra, Hasse. Sköt om dig.
Ha det bra. Detsamma. Ha det bra.
Hej då. Hej då.
Hej, hej.
Otroligt kul.
Hasse är duktig. Ja. Inte bara på fotboll. Hasse är en världsvan man. Du kan prata vad som helst med Hasse.
Ja, god berättare, liksom dig.
Nej.
Fotbollstränare har en tendens att vara bra berättare.
Ja. Vart med om mycket, vet du.
Ja. Du, nu ska vi ringa till Kalle här då. Vet du, känner du Kalle eller?
Nej, det gör jag inte. Jag var ju inte i Sverige på den tiden.
Nej.
Jag jobbade ju utomlands då.
Vart var du då, 1989, kom ihåg det? Var det Italien?
89 var jag säkert i Italien, ja.
Hur många år var det i Italien totalt?
13
år. Du är halv italienare kan man säga.
Ja, var i alla fall. Nu är det ju ganska länge sedan jag lämnade Italien. Va? Det är ju 20 år sedan nu. Men jag var 13 år där, så att... Ja, då var jag italienare. Det var jag nog.
En stor del kvar av dig som är där nere. Det är ju plaketter och grejer där.
Ja.
Det är coolt. Nu ska vi ringa till Kalle Rönn här. Han var alltså ordförande i Öster när Hasse tog över som tränare.
Ja.
Ja, tjänare Kalle. Det här var Björn Ling som ringer tillsammans med Sven-Göran Eriksson, Svennis, från våran podcast. Hej.
Hej, Sam.
Hej på dig. Hur mår du?
Ja, något sån här.
Något sån här?
Ja, det är pandemitider.
Hur har du något med fotboll att göra nu? Är du fortfarande i Öster?
Nej, nu har jag lagt av med det helt.
När lade du av med Öster?
Jag avgick som ordförande, var det 97, 98 blev det.
98, ja, just det. Men då var du där i 10 år ungefär, eller?
9. 8 och jag fick sitta kvar lite, för det hittade ingen efterträdare när jag ville sluta.
Ville du sluta? Varför då?
Ja, det tog för mycket tid av mitt vanliga jobb.
Ja, just det. Det är ju problemet givetvis, ja.
Ja, precis. Men det var... vi var ju lite annorlunda och organiserade då också. Va? Så att, mot vad de är idag.
På vilket sätt då?
Ja, nu har man ju både klubbchef och sportchef. Det fick man ju vara själv.
Ja, just det.
Du sköt allting.
Ja.
Du, vi har,
hur många mästerskap vann ni under den tiden?
Vi vann ingenting, men vi slogs med AIK en gång om guldet.
Men tog inte Hasse ett guld där, eller?
Nej, vi missade med, vi skulle ha haft det, men Andreas Bills skott tog, domaren tyckte det tog i stolpen, men det tog i staget när vi spelade mot AIK hemma.
Åh, fasen.
Så då vi missade det där.
Jaha,
så det gick till AIK det året.
Ni fick ett bortdömt mål alltså, som...
Ja, just det.
Nej, så då får man få tillbaka det efterhand.
Ja, precis.
Du, vi har ringt och snackat med Hasse Backa en liten stund här i podden. Vi pratade om Manchester City och Öster och allt möjligt.
Ja, jag pratade med han i förr.
Ja. Ja, vi har ju då en uppgift i våran podcast. Där varje avsnitt ringer någon som också får dela ut en tårta till någon som har betytt mycket för dem i deras karriär eller mycket för fotbollen eller på något sätt. Gjort. Och Hasse hade ju många att välja på. Och han, men han valde ju dig då att du ska få.
Är du det?
Ja, han tycker du stort förtjänar en tårta. Och därför att när du tog över efter Stig som ordförande i Öster, samtidigt som Hasse kom dit, så backade du upp honom på ett fantastiskt sätt som hade varit helt omöjligt för honom att lyckas så bra som han gjorde. Ja, om det inte var för
både han och hans familj sa att det är ju en av dem. Bästa tiden i hans liv. Så det kan jag förstå.
Vad fint. Och nu har du en tårta. Så när du äter den tårtan, när du äter den, får du tänka på, vad gött. Den är från Hasse. Den hämtar du på PM och vänner i bageriet där. Det heter Bröd och Sover, tror jag. I Växjö.
Ja.
Det känner du till, eller?
Jajamän.
Otroligt goda grejer där. Ja. Och då säger du, jag ska ha Svennis tårta. Så beställer du den dagen innan bara.
Jättefint.
Kanon.
Tusen tack och hälsa allihop, Tobbe.
Grattis, ha det bra.
Tack ska du ha.
Hej då.
Hej då.
Vad kul det är att få ringa och dela ut tårtor på det borde vi göra mer.
Han blev ju glad. Vi skulle dela ut tre tårtor i varje program.
Ja, det kanske vi kan. Fast inte till samma person. Utan.
Nej, tre olika givetvis.
Ja, vilket innehållsfyllt avsnitt vi hade idag. Tack så jättemycket för ni som lyssnar på vår podd. Vi är väldigt glada för detta. Vi tycker det här är riktigt trevligt och roligt att få snacka fotboll och berätta vad vi tycker. Och nästa avsnitt så kommer det nog en specialare, så håll i hatten för den. Men tills dess, ha det bra och lycka till.
Tack ska ni ha för att ni lyssnar. Ha det bra.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.